Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget idag. Och idag så ska det handla om klimatpolitik. Och speciellt ur ett sånt här ekonomiskt perspektiv. Nämligen ramförhandlingarna sätter igång den här veckan. Och då sitter regeringen och går igenom de ekonomiska ramarna, målen, åtgärderna, syften och sådant. Och redan så har det uppstått då en viss polemik om skogen. Nämligen i regeringens målsättningar så finns ett klimatmål, nämligen att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. Det här har statsminister Orpo sagt att han tänker hålla fast vid. Samtidigt så grälar man om huruvida skogen har blivit en utsläppskälla istället för en kolsänka eller inte, och vilka åtgärder det här då skulle kräva av oss för att kunna hålla fast vid det här klimatmålet. Det är komplicerade saker. Vi ska försöka hålla fötterna på jorden idag och förklara det här så tydligt som möjligt. Med mig här i studion idag så har jag chefen för klimatprogrammet vid WWF Finland, Bernt Nordman. Välkommen.
Tack så mycket.
Och med dig här har du Mats Nylund från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund. Ordförande där, välkommen.
Tack så mycket.
Ja, alltid när vi talar, ni har varit förresten förut med mig och diskuterat skogen. Jag kommer inte precis ihåg om det var exakt samma utgångsläge då, men åtminstone så grälades det om skogen, och det görs det tydligen hela tiden. Och det där, det som nu är utmärkande för den här, de här ramförhandlingarna är just det att nu har då flera ministrar gått ut i förväg, bland annat Lulu Ranne från Sannfinländarna som är kommunikationsminister, och Sari Essayah som är jord- och skogsbruksminister och gått in och liksom sagt ganska tydligt att vi kommer inte att ingripa i avverkningarna. Och det här är då utgångsläget till en ganska sån här spännande diskussion. Vad tänker du, Bernt Nordman? Med vilka öron så att säga följer du med den här disputen som håller på att segla upp?
Det är ganska beklämmande förstås. Vi har en bindande klimatlag som binder regering och det där tjänstemän. Finland ska uppnå klimatneutralitet senast 2035. Det går att ännu minska utsläppen från till exempel förbränning, från trafik, från jordbruk. Men det är oerhört svårt att nå klimatneutralitet om vi inte stärker kolsänkorna i skogen. Och av någon konstig anledning så finns det då så att säga många ledande politiker som inte så att säga vill gå in på det här spåret och diskutera hur man skulle kunna också genom olika åtgärder styra virkesanvändningen. Och man spelar ju lite med dubbla kort här. Man säger att man i princip vill hålla fast vid klimatneutralitetsmålet, men sen gör man inte tillräckliga åtgärder för att säkra att vi når dit. Så att det är ju nog ett ganska nästan fullt spel, skulle jag säga.
Nu säger du ungefär det som Finlands klimatpanel och också Naturresursinstitutets forskare plus ungefär 40 medborgarorganisationer som har nu vädjat till regeringen att de ska hålla fast vid det här klimatmålet. Men vad säger du, Mats Nylund, om det att det alltid är då skogen som seglar upp som den här? Det är klart, det finns ju mycket pengar i det också.
Så är det. Skogen är ju en av grundbultarna i Finlands ekonomi och framförallt exportekonomin, och en av de näringar där pengarna sprids över hela landet. För övrigt så har ju skogen en mycket stor betydelse för finländarna på många andra sätt också. Mm. Så därför är intresset stort att diskutera det. Det som nu har hänt här så är ju att sen vi beslöt om att Finland ska vara koldioxidneutralt 2035 och stiftade klimatlagen 2022, så har det visat sig att marken, skogsmarken, inte binder kol så som man då räknade med. Det som har ändrat är alltså att vetenskapsmännen har hittat nya rön som visar att vi har större koldioxidutsläpp från marken, inte från avverkningar eller sånt, utan från marken. Och då brukar det vara så att när fakta ändrar, så då ändrar man också lagar. Hur bindande Bernt ännu säger det här. När det byggs en ny motorväg, så då ändrar man kartan. Om man fyller ut en hamn så ändrar man också rutterna för fartyg naturligtvis, annars kör det på grund. Och när vi nu har ett helt annat läge än vad vi hade 2018-19 när vi beslöt om klimatlagen och 22 när vi stiftade den, så är det ganska logiskt att man ser över den. Nu tror jag kanske inte att den här regeringen kommer att göra det, eftersom man har bundit sig i sitt regeringsprogram att inte göra det. Men man har också bundit sig att inte begränsa avverkningarna. Det står det svart på vitt i Petteri Orpos regeringsprogram.
Vill du svara, Bert Norman?
Ja, regeringsprogrammet är ju ett mycket intressant dokument. Där har man också förbundit sig vid att inte öka kostnaderna för vanliga finländare. Man har förbundit sig vid att balansera statsekonomin. Och det är ju viktigt här nu att komma ihåg att när vi talar om skog och pengar, så finns här också i den här klimatpolitiken potentiellt sett väldigt stora kostnader. Finland har förbundit sig vid en viss nivå av kolsänkor i skogarna som en del av EU, och det där, om vi inte når de målsättningar som vi har kommit överens om tillsammans, så betyder det alltså flera miljarder euro i extra kostnader på olika sätt. Och andra alternativ är ju förstås då att öka utsläppsminskningarna inom jordbruk, inom trafik, och vi vet alla vad det betyder för levnadskostnaderna i Finland. Vill vi då istället ha högre matpris och högre bensinpris? Att den här regeringen har ju nog försatt sig i en egentligen omöjlig situation, så att nu skulle det krävas, så att säga, rakryggade politiker verkligen gör de åtgärder som behövs för att Finland dels liksom ska nå sina politiska målsättningar gällande klimat, men framförallt visar väg för det där. Klimatförändringen är ju inte på väg bort någonstans. Den blir ju värre och värre, oberoende av vilket år Finland är kolneutralt.
Jag är beredd att ge Bernt rätt i det att klimatförändringen blir värre, och uttryckligen klimatförändringen, så är det som beskrivs som orsaken till de ökade markutsläppen. Så där är vi alldeles överens, och det betyder att vi måste göra någonting åt dem.
Jag gärna kollar det här faktiskt. Ni är överens om någonting ändå, det är ni överens om?
Vi är överens alltså om att när temperaturen stiger så ökar utsläppen från framförallt torvmarker. Sen hoppas jag att vi också nog är helt ense om det att avverkningarna har en direkt korrelation alltså till kolsänkorna. Ju mer avverkningar desto mindre kolsänkor. Är vi överens om det, Mats?
Det är vi överens om på kort sikt. Observera på kort sikt. På lång sikt så är det motsatt effekt vad gäller avverkningar och avverkningars storlek. Men när Bernt säger att den här kostnaden som uppstår är flera miljarder, så ja, om vi inte klarar av att stävja klimatförändringen, så får vi miljardkostnader i Finland, EU och i världen. Men de miljardkostnader som till exempel Finlands klimatpanel, också WWF, har flaggat med att skulle komma som någon slags straff från EU, den brukar användas den termen. Så det är idag bara någon slags Kalle Anka-pengar som ingen vet någonting om. Därför att, som jag redan sa, grunden för kolbindning i marken, kolsänka, så har ändrat när det har kommit nya rön. Och den dagen vill jag se när alla 27 EU-länder betalar böter till en gemensam kassa för att vi inte har uppnått ett mål som är omöjligt att uppnå. Därför att vetenskapen har konstaterat att man har fått bättre mätmetoder, klimatet har ändrat. Det kan inte vara på det sättet att skogen, skogsmarken och framförallt skogsrika länder ska fungera som någon slags soptipp för att andra ska få ösa ut koldioxid i atmosfären genom att förbränna fossila bränslen till exempel. Så är systemet uppbyggt idag.
Nu verkar det slira det lite. Alltså Finland kolneutralt, så betyder ju att utsläppen och kolsänkorna i Finland är i balans. Du påstår att det inte är möjligt att att nå målen. Och där är vi nog av olika åsikter. Till exempel klimatpanelens finländska forskare har det där helt klart visat med vilka åtgärder det går att uppnå dem här under en 10-årsperspektiv och framåt förstås också sen. Men det där, det är klart alltså att det kräver rejäla beslut, det kräver lagstiftning, det kräver kanske beskattning av skadlig verksamhet och så vidare. Och varje år som nu så att säga slösas på en sån här politisk tomgångsdiskussion så blir det ju värre. Det blir svårare och svårare. Ännu är det helt möjligt att uppnå också det här. Dels det finländska klimatneutralitetsmålet och de här EU-gemensamma målsättningarna så den här första perioden, alltså 2021-2025, så det är ju förlorat, ja. Så vi kommer att ha ett underskott på ungefär 100 miljoner ton koldioxidsänkor som vi på något sätt måste kompensera. Men om vi nu vidtar de åtgärder som behövs och det där minskar en aning på avverkningarna, börjar bruka torrmarksskogarna på ett bättre sätt med kontinuitetsskogsbruk, minskar dikningar och allt sånt här, och minskar förbränning av träbiomassa, så det där, så kan vi nog nå den.
Om vi nu tittar på, Bernt nämnde att Finland ska vara klimatneutralt. Jo, det har vi stiftat i vår egen lag. Men när vi tittar på klimatförändringen så är den global. Marit Kallio och flera andra forskare håller på att ta fram en rapport, den är ännu inte klar, som väldigt tydligt visar att minskar vi på avverkningen i Finland och i Europa framför allt, så flyttas trycket på avverkningar till Sydamerika, till Asien, i viss mån till Nordamerika, där det har större negativ effekt på klimatbalansen, därför att man har svårare att driva upp ny skog där. Vi har flera framstående forskare, Johan Rockström, som ser på planetens klimatutsläpp globalt, som avråder från att använda kolsänkan som ett sätt att uppnå klimatneutralitet, eftersom problemet inte är där. Vi har Petteri Talas, som nu är igen chef för Meteorologiska institutet i Finland och i många, många år var generaldirektör för Världsmeteorologiska institutet, som säger ungefär samma sak. Och nu har vi vår klimatplan, säger att 2035, Finlands klimatplan, så ska skogen binda 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och idag så är det ett utsläpp. Inte för att vi har ändrat på våra skogsskötselmetoder, utan för att mätmetoderna har ändrat och för att koldioxidutsläppen har ökat. Och den där räkningen, den vill bland annat WWF sätta i famnen på skogsägarna, skogsindustrin och i slutet Finlands folk. Vi talar alltså om miljardbelopp och här är det reella pengar som vi talar om. Reella pengar, riktiga pengar som vår utredning visar som vi publicerade senaste torsdag.
Det var många grejer. Vi det där börjar beta av dem. Det här med avverkningar. Vad händer om vi avverkar mindre i Finland? För det första så vill jag påminna om att vi ju bara talar om en minskning på ungefär 15%. Så det är ju ingenting dramatiskt. Det kan hända att skogsförädlingsindustrin med sina egna beslut minskar efterfrågan så mycket. Sånt har Finland klara förut. Och sen vill jag framförallt också lyfta upp det här med biomassaförbränning. Den håller ju fortfarande, så att den är på en ganska hög nivå och det där, och det är ju någonting som vi nog måste fasa ut. Det går att värma hus. För det första kan man minska uppvärmningsbehovet väldigt mycket genom att bygga bättre, isolera bättre. Och så finns det en ny teknik man kan med el producera värme ganska storskaligt idag, framförallt om några år. Sen talar skogsbranschen väldigt mycket om det här att avverkningarna flyttar utomlands. Det är delvis väldigt dåligt grundade påståenden. Om vi tar till exempel den cellulosaindustri vi har i Finland. Det finns inte hemskt många andra länder i världen som gör cellulosa av barrvirke. så det där det är ungefär Kanada och Sverige. Och det där inte finns det där heller någon som helst utsikter att avverkningarna skulle öka där. Att det handlar om att anpassa branschen till de ramar som naturen ställer oss. Och det där, när det gäller de här kostnaderna, liksom det finns kostnader. Klimatförändringen åstadkommer förstås en massa kostnader, men nu är det ju så alltså att om vi inte når de överenskomna utsläppsmålen inom EU, så finns det mekanismer att alltså, vi måste antingen då köpa motsvarande enheter från andra länder om det finns någon som har ett överskott, eller annars så måste vi då som sagt minska dramatiskt utsläppen inom jordbruket och trafiken.
Jag ska börja med det här bara 15%. Bara 15% enligt en utredning som bland annat SRC, MTK, sågindustrin och flera andra presenterar på Kärtorsdagen. Det innebär minskade virkesintäkter på 6 miljarder euro fram till 2035. Det minskar statens intäkter med 5,5 miljarder euro. Företagens utbetalda löner med 7,5 miljarder euro. 9 000 arbetsplatser mindre. Det är väldigt drastiska åtgärder som föreslås. Och det här är faktiskt det som klimatpanelen föreslår och flera andra forskare. Och som WWF också står bakom. Var har ni tänkt ta pengarna? Svaret är att ni har inte tänkt det överhuvudtaget alls. Utan det hamnar i famnen. På skogsägarna, skogsindustrin, arbetsplatser, entreprenörer. Runt om i landet, på de ställen där det inte finns hemskt många alternativ.
Det är intressant att det är faktiskt samma storleksklass, det här, ska säga 5-10 miljarder. Så det är den kostnad som Finland måste sen punga ut med om vi inte når de här EU-målsättningarna.
Förutom att det är helt teoretiskt.
Ja, det finns bindande lagstiftning förstås. Det är klart att
om
EU-parlamentet så bestämmer så blir det ändring. Men nu måste ju regeringen bygga sin politik på den existerande lagstiftningen.
Eller på existerande verklighet.
Ja, lagstiftning är väl en del av verkligheten, tror jag. Ja, det finns alltså förstås en positiv vision av hur skogsbruk, skogsförädlingsindustrin skulle kunna ge mera mervärde åt Finland. Nu är ju fakta det att för tillfället så är ju Finland liksom framförallt en producent av bulkvara, cellulosa för världsmarknaden. Nu finns det ganska många mera insatta experter inom skogsindustrin än WWF som har föreslagit att man nog genom en struktur och man genom att göra nya investeringar skulle kunna få betydligt mera euro per kubikmeter virke som avverkas.
Det där håller jag helt och hållet med om. Det forskas i det hela tiden och det kommer nya rön. Ännu har ingen av dem kanske tagit riktigt sån fart som vi hade förväntat oss. Men att cellulosa, ja, det är bulk och det är en råvara. Men det är ingen lågförädlad produkt. Om vi tar till exempel den nyaste, det här bioproduktfabriken, cellulosafabriken som man kallade det tidigare, som vi har i norra Finland i Kemi, som Metsä Board byggde, så kostade den ungefär 2,3-2,4 miljarder euro att bygga, om jag minns rätt. Så det är liksom ingen sån här... Det tas inte fram lätt, utan det är en mycket komplicerad och dyr råvara att försöka förändra när du just har gjort och fått igång en sån investering, att staten ska börja gå in och lagstiftningsmässigt begränsa förutsättningarna och driva den. Så det är ju minsann inte hållbar politik. Och hållbarhet, det är någonting som både vi och WWF brukar tala om. Det är inte hållbart att du ändrar spelplanens förutsättningar med en gång för att verkligheten har ändrat.
Jo, vi är nu framförallt fokuserade på så att säga, de nya investeringar som nu planeras. Här finns ju ändå 10 år till 2035. Och det vore oerhört viktigt nu att staten skulle skapa, regeringen skulle skapa vettiga styrmedel, en vettig spelplan för skogsförädlingsindustrin i Finland. staten har ju under decennier så att säga styrt avverkningarna. Framförallt har det ju oftast handlat om att man har skapat incentiv för att öka avverkningarna. Nu igen här under de här ramförhandlingarna idag och imorgon så finns till exempel på bordet den här olika förslag att göra det ännu skattetekniska verktyg för att öka incentiven att avverka. Så att man så att säga, för tillfället så bygger man styrmedel som ytterligare försvagar kolsänkorna. Och det tycker jag är ganska oansvarigt.
Vilka är det verktygen?
Nå, den här skogsavdraget.
Den är riksdagen redan.
Det som nu regeringen snackar om så det handlar ju om att ytterligare skapa incentiv att öka den här procentsatsen till 75% var det visst.
Det där, jag kommer in här emellan, det är intressant att lyssna på er för att alltså, de här åtgärderna eller det, vi har så olika synpunkter här, alltså olika grupper beroende på vem får vi, jag räknar upp några här. Den ena är det att alltså, enligt undersökningar så vill finländare faktiskt ha striktare klimatåtgärder. Det håller ni med om, det har gjorts undersökning om det och finländarna har en stor tolerans för det, att de vill liksom få lite piska och morot och alltså att styra dem i rätt riktning. Det är medborgarnas önskemål. Det andra är att det där de här WWF då till exempel och klimatpanelen så vill att man ska minska då avverkningarna och du talar här Bernt Nordman om 15%. Siffran som klimatpanelen har satt fram mellan 11% och 16%. Skogsindustrin igen, vissa inom den och sådana här intresseorganisationer som skulle vilja utöka till mer än 80 miljoner kubik i året. Och det där klimatpanelen talar om att det som kunde vara hållbart är mellan 61 och 64 miljoner kubik i år. Det är jättesvårt att liksom här sitta och föreställa sig hur mycket skog det är. Däremot nu när det just har varit påsk här så har jag tagit del av en massa folk som har kört upp norrut till skidorter. Och alla verkar hemskt chockade att herregud så mycket kalhyggen det är på vägen nu för tiden. Att inte var det så har man inte sett det här. Eller är det så att vi bara får upp ögonen för det nu när det diskuteras eller... Har det ökat de här avverkningarna så mycket faktiskt att vanligt folk börjar se dem?
Det där är nog att fokus ligga på dem. Om vi tar till exempel ibland förekommer det också i senaste vecka när klimatpanelen gick ut med sina det här rekommendationer till regeringen. Så förekom det att på grund av de ökade avverkningarna i Finland så borde man minska det. Men faktum är det att till exempel 2024, så går du tillbaka till 2016 så är det ett enda år som vi har avverkat mindre än 2024. Så den är tämligen konstant. Går du 20 år tillbaka
alltså,
i tiden
nu, så... Du säger alltså att vi har inte ökat avverkningarna?
Nej. Om vi tar en 10-årsperiod så är avverkningarna tämligen konstanta i Finland förutom den dipp som vi hade där efter den här ekonomiska nedgången 2019-20. Bernt har säkert de där siffrorna i huvud. Går vi 20 år tillbaka i tiden, ja då har vi en högre avverkningsnivå idag. Men fortfarande är det ju så att om jag minns rätt så växte virkesförrådet i Finlands skogar 2024 med 14 miljoner kubikmeter. Det är alltså jättemycket om vi har en årlig tillväxt på 103.
Vad kallar du det för? Virkesförrådet.
Alltså den massa som finns i Finlands skogar, det kallas för virkesförråd. Och det är ungefär samma sak som kolsänka när du tar det rakt av. Det är ju därför som det är så att avverkar du mycket på kort tid så minskar kolsänkan.
Det här är så intressant för att någon kallar det för virkesförråd och någon annan för kolsänka. Men ja, varsågod Bert Nordman.
Yes, det är nog jätteviktigt här att göra den här distinktionen. Virkesförråd är uttryckligen inte samma sak som kolsänka. Virkesförråd är, eller kolet som finns bundet i virke är bara en del av sanningen. Och fortfarande så växer träden mer än de avverkas i Finland, ja.
Och ganska mycket
men precis som du var inne på här tidigare, så det stora problemet är ju nu i marken. När vi talar om skogarna som kolsänkor så ska vi ta hela marken med. Och det där framförallt torvmarkernas kolförråd sinar i det där alarmerande takt. Och de här kalavverkningarna gör ju det att också kollagret i de här mineraljordarna försvinner. Så det där, det är därför alltså som vi har det här stora underskottet nu. Och det där, det är ganska vanligt att skogsbranschens talespersoner så fokuserar på det här med virke, men när vi talar om skogar så ska vi komma ihåg att det där är en jättestor del av skogarnas kolförråd finns i marken, och vi sköter inte om den för tillfället nu så som vi borde.
Det där är ju alldeles rätt, så där är det. Det finns under marken en stor del av den kolsänka som finns, och den har vi jättesvårt att påverka. Vi höll SLC ett seminarium för våra förtroendevalda förra veckan, där vi hade Sakari Sarkola från LUKE, Naturresursinstitutet, som berättade bland annat att med god vattenreglering, Bernt talade här tidigare om dikning, så kan vi markant minska koldioxidutsläppen på torrmarker. Men vad händer med den beräknade koldioxidutsläppen eller kolbindningen enligt Finlands klimatlag eller LULUCF om vi minskar? Det händer ingenting, för vattennivån är inte en faktor som man beaktar i LULUCF eller Finlands klimatlag. För det är inte vetenskap, utan det är teknisk lagstiftning, det är politiska överenskommelser. Och här blandas det gladeligen ihop. Jag upprepar det här. Om Finlands skogsägare minskar koldioxidutsläppen med att bli bättre på att reglera vattenståndet i torrmarker, så syns det ingenstans i vad vi har för ålägganden mot EU till exempel. Därför det är inte en faktor som EU-parlamentet och kommissionen och ministerrådet har tagit med.
Men vem är du nu liksom och kritiserar här? Vem borde ha...
Man måste naturligtvis se över lagstiftningen om man har den situationen att det som på riktigt ger incitament, redskap att påverka klimatutsläppen inte beaktas. Och så är det idag.
Det stämmer alltså att vår den här forskningen, eller vår man talar om koldioxidväxthusgasinventaren, den här statistiken gällande utsläpp, så är ju inte perfekt. Den är troligtvis bland de bästa i världen, men den är inte perfekt. Och det där... Du nämnde själv här att ganska nyligen gjorde man en metodologiförändring, och sådana kommer ju att göras på nytt. Genast när man har forskning som är så robust att man kan beakta det, så tar man med det. Och det där, då måste jag också hemskt gärna lyfta fram en annan sak som inte nämns i vår LULUCF-statistik, alltså statistiken över kolsänkor. Kalavverkningarnas inverkan syns inte heller. Trots att alla forskare är helt ense om att när man kalavverkar så förändras mikroklimatet, och det där det kol som finns bundet i markytan så försvinner. Så det finns många saker som man ännu skulle kunna göra ännu bättre i den här statistiken gällande skogarnas kolsänkor. Det här dikningen, vattennivån, så är en faktor som man ju redan är väldigt långt på väg. Alltså, forskarna har i princip redan den här formeln klar, men den togs inte med i den senaste metodutvecklingen, och det där, jag är ganska övertygad om att nästa gång så tas den med, så det där väldigt snart kommer nog de skogsägare som övergår till kontinuitetsskogsbruk, som slutar dika, minskar dikningarna, så kommer så att säga att det kommer att synas i också den officiella statistiken. Det tar ändå några år att få så att säga storskaligt igång de här förändringarna inom skogsbruket. Så det där, jag skulle nog vara väldigt, väldigt lugn att det är nog inte så att säga förgäves att nu ändra skogsbruket.
Så du förväntar dig alltså lagstiftningar som baserar sig på nya forskningsrön, du också? Jag hoppas att det kommer.
Jag talar alltså om nu den här så att säga officiella statistiken för hur man räknar kåsen, som egentligen som bygger på forskning.
Det där, ja, vi är helt eniga här, Bernt och jag, om att Finland har faktiskt, så vitt vi kan bedöma, och som andra forskare säger också, den främsta forskningen i hela världen. Kanske den främsta forskningen. Man ska alltid vara lite försiktig när det gäller forskning. Och det, för tillfället så har vi ju en sån här märklig situation att i Finland så är skogsmarken en utsläppskälla, och far du över gränsen till Torneälv eller till Bottniska viken så är skogen fortfarande en stor kolsänka. Skogsmarken binder kol i Sverige, och naturligtvis är det inte på det här sättet, utan det handlar om att vår forskning är bättre än svenskarnas idag. Jag är ingen forskare, jag kan inte bedöma metoderna, men det här säger både finska och svenska forskare, att de är på väg åt samma håll där också, vad de utvecklar sina mätmetoder, liksom alla andra EU-länder.
Men det är intressant att du säger så där, för att det finns också andra som det där kritiserar. Däremot, alltså, jag menar, skogsindustrin har också tagit fram vissa egna forskare som hävdar i sten att svenskarna räknar rätt och att det är vi som räknar fel.
Ja, jaha. Men lärt mig att lita på LOKEF efter min tid i riksdagen och min tid som intressebevakare. Jag behöver inte alltid tycka om vad de kommer med för rön, men...
Ja, det där är intressant, för att nu för tiden så förekommer det mycket det här också, att man då ifrågasätter de egna experterna som man själv har tillsatt. Om man inte håller med, så då säger man att men de räknar fel. Det här händer hela tiden. Men vad önskar ni nu? Alltså, det verkar som om de här ändå skulle vara väldigt långt ifrån varandra. Alltså, du nämnde här, Mats Nylund, tidigare att du tror kanske att det inte händer så mycket, att situationen nu när vi talar om ramförhandlingarna så...
Min uppfattning, den här är nu väldigt krass, men det bygger på att jag har deltagit i många regeringsförhandlingar och verkar länge i politiken. Så ett regeringsprogram så är ju en plan där man kommer överens, och det man kommer överens om, det är kitt i regeringen, fast man tycker olika. Men man har hittat minsta gemensamma
jag menar,
och det är nu motsatta. Mm. Och det betyder att det som den här debatten nu handlar om, så är vad händer efter 2 år?
Ja.
När vi har nästa riksdagsval, när nästa regering bildas. Hur kommer de att se på den här situationen? Jag är förhållandevis säker på att imorgon, när ministrarna tågar ut från sin mellantidsria, så har vi varken avverkningsbegränsningar eller en uppriven klimatlag. Det är min bedömning, och den är strikt politisk. Men de här problemen, de försvinner inte någonstans, och de här motsättningarna, de är kvar.
Tack för den bedömningen, för det var den jag var lite ute efter. Någon expertutlåtande om det, att vad kommer att ske? Vad tror du, Bernt Nordman? Alltså, så långt ifrån varann, vi har då ministrarna Ranne och Essayah som båda har tyckt att man kan nog... Essayah har sagt att man ingriper inte i avverkan, enligt i avverkningarna. Om hon får sin vilja genom sannfinländarnas, Lulu Ranne säger att man borde utöka avverkningarna. Mats Nylund här gissar på att ingen dera kommer att ske, och att man inte heller kommer att minska avverkningarna den här gången.
Mats har varit med om mycket, och jag har stort förtroende för hans sakkunskap när det gäller politik. Så att det där men det intressanta är ju att problemen försvinner ju inte, även om regeringen så att säga nu inte gör någonting. Och det finns många processer på gång. Vi har en nationell klimat- och energistrategi som ska beredas ännu i år. Vi borde uppdatera den här klimatplanen för markanvändningssektorn. Och regeringen har ju fortfarande, så att säga, i regeringsprogrammet ingår också en skrivning om att man ska göra ett sånt här åtgärdsprogram för utsläppsunderskottet. Det är väl en grov översättning till svenska. Och det skulle göras för senaste nyår. Den har nu förskjutits fram. Men...
Det där blev nog väldigt komplicerat också. Någon utredning för utsläppsunderskottet.
Precis, ja. Jag håller med. Så att det finns liksom screeningar och det där... Klimatlagen är i kraft. Regeringen måste följa den. Alltså regeringen förväntas göra åtgärder som ser till att Finland är klimatneutralt senast år 2035. Så bara om det inte under de här ramförhandlingarna hittas en lösning, så betyder det bara att förhandlingarna måste fortsätta och vi kommer att fortsätta lyfta fram våra syn.
Jag ska precisera mitt tidigare uttalande här, att det var jag talar uttryckligen nu om markanvändningssektorns kolbindning 2035 och begränsning av avverkningar. Där tror jag inte sker någonting annat. Men när det gäller annat så kommer ju regeringen att vidta mål som stöder klimat.
Jag förstår nog att det var det du talade om.
Ja. Det pågår ju hela tiden, och jag menar där försöker vi ju i markanvändningssektorn dra vårt strå till stacken. Alltså i klartext i jord- och skogsbruket. I jordbruket så handlar det om väldigt långt då om att minska utsläppen från torvjordar och öka kolinbindningen i det här annan åkermark och en hel del också på husdjurssidan. I skogen så handlar det om bättre skogsodlingsmetoder som också bland annat är uppräknade i regeringsprogrammet. Mm. Försiktigare gallringar och det här bättre skogsodlingsmaterial och sådana saker.
Och det här att ha marken lite täckt hela tiden. Jag hittar inte svenska ord för det, men att på finska så talar man om peite. Alltså det är överhuvudtaget att man inte kallhuggar på det sättet att marken är helt var. Det är väl alla överens om att det är inte någon dum lösning.
Nej, den går att genomföra på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Ja.
Men det är ju så trevligt att kunna dra ett streck för den här debatten med någonting som ni bägge... Bägge rörande eniga om. Och vi får se vad regeringen... Vi ska se om Mats Nylunds profetia slog in här att de kommer ut och saker består nu den här gången. Så här. Att vi ökar inte avverkningen, vi minskar inte dem heller. Det var profetian vi fick höra här.
Problemen kvarstår. Ja.
Ja. Bernt Nordman var det som ni hörde här idag, chef för klimatprogrammet vid WWF Finland och ordförande för SLC. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Mats Nylund var det som ni också hörde, och mitt namn är Bettina Sågbom. Slaget återkommer med nytt tema imorgon. God fortsättning på dagen.
Tack.